Hej allihopa! Lotta heter jag, om det är någon som inte har koll på mig. Och ska fortsätta på vårt predikotema då, att vara budbärare. Och veckan har jag reflekterat lite över vad är det här med, vad är en budbärare för något? Så, en budbärare kan ju sägas vara en person som förmedlar eller överlämnar ett meddelande från avsändare till mottagare. Vi använder ju kanske mest sms eller telefonsamtal idag, men särskilt förr i tiden var det ju så här man fick jobba, va? Skicka iväg en budbärare. Men om vi då tänker att vi är utsända som budbärare, då väcker det ju en del frågor. För det första, vad är budskapet vi har fått uppdrag att förmedla? För det andra, vilka är mottagarna vi är sända till? Och en tredje fråga som jag är lite klurig ibland, men hur förmedlar vi budskapet då så att det blir förståeligt? Ibland kan det ju behöva översättas. Så ni får lyssna in i vad jag har kommit fram till i veckan och se. Men vi ska gå till Markus evangeliet främst idag. Varje evangelium, alltså de böcker i Bibeln som talar om Jesu liv, har ju någon form av sändningsord i slutet, där man kan säga att Jesus sänder ut sina lärjungar som en form av budbärare. Och i Markus så sänder Jesus lärjungarna med orden i kapitel 16:15: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen, står det i min översättning. Förkunna evangeliet, säger Jesus. Evangeliet, vad är det för något? Det är ju ett ord vi använder då och då i kyrkan, eller hur? Men jag kanske anar att flera av oss kan ha lite svårt för att sätta ord på vad det egentligen är. Vad skulle du säga evangeliet är för något? Ja, evangelium är i grunden ett grekiskt ord som betyder goda nyheter eller glada nyheter. Jesus säger alltså, gå ut överallt i världen och förkunna de goda nyheterna för skapelsen. Vilka goda nyheter syftar Jesus på? Ja, evangeliet eller de goda nyheterna brukar ju ibland användas som en form av sammanfattning av kärnan i den kristna tron. Evangeliet handlar alltså om Guds frälsningsplan genom Jesus Kristus. Om vi går till Markus, början av Markus, första versen, så börjar Markus med sitt evangelium så här. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Glädjebudet är alltså evangeliet, det grekiska ordet man översatt. Här börjar glädjebudet. Evangeliet har med Jesus att göra. Och lite längre fram i kapitel 1, i vers 14 och 15, så skriver Markus så här när Jesus inleder sin offentliga tjänst. Att Jesus förkunnade Guds budskap, alltså evangeliet, och sa det, tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet, evangeliet, översatt. Tiden är inne, Guds rike är nära. Evangeliet verkar i Markus evangeliet främst syfta på tillkännagivandet av de goda nyheterna relaterat till Guds rike. Och särskilt då kopplat till Jesus som Messias, som den utlovade kungen som man väntade på. Guds rike då, vad är det för något? Det är också en term som vi använder, kyrkan, som har ju djup bibliska rötter, men som jag tror att vi kanske inte riktigt har fullt grepp på. Det är inget skambeläggande i det alls, vi lever i en annan tid och har kanske ett visst annat vokabulär, så, men det ibland är det bra att stanna upp. Så här, vad betyder de här orden egentligen vi använder? För att generalisera så kan man säga att Guds rike är en term som har att göra med Guds frälsningsplan. Guds rike är när Guds vilja sker, när Gud styr. Och Bibelns övergripande berättelse, det handlar om en Gud, tänker jag, som har valt att inte lämna en skapelse i dödligt kaos åt sitt öde, utan har satt igång ett projekt eller en plan för att rädda och upprätta. Och målet för det här projektet, det är en djupgående, en allomfattande frid och helhet i alla de här relationerna som finns i skapelsen. Alltså relationen mellan Gud och människan, mellan oss människor, också med den övriga skapelsen. Målet är liksom att etablera Guds freds rike på jorden. Att Guds vilja sker på jorden så som i himlen. Guds rike har alltså att göra med målet för Guds frälsningsplan, kanske man kan säga. Och den avgörande händelsen i den här berättelsen, det är ju när Jesus kliver in på scenen, när Gud blir människa. Och i sitt projekt att upprätta Guds fredsrike på jorden så tar Jesus itu med synden. Alltså det som Bibeln pekar ut är liksom en av de här grundorsakerna till att vi har hamnat i det här kaoset vi upplever i tillvaron. Jesus tar itu med synden, och det är paradoxalt nog när han ger sitt liv frivilligt på korset som han bryter syndens maktgrepp över världen och över historien. Sen slutar ju inte berättelsen där, eller hur? Utan vittnesmålet från flertalet människor som faktiskt träffade Jesus efter hans död. De säger att Jesus uppstod från de döda. Jesus vann en seger på korset. Och Bibeln beskriver det som att Jesus har bestigit tronen och regerar nu som herre eller kung i Guds rike. Och uppståndelsen från de döda, det fanns ju olika synpunkter kring det bland judarna på Jesus tid. Men en var att uppståndelsen, det var någonting som hörde ihop med tidens slut. Alltså slutet på berättelsen av den här världen så som vi känner den. Och att Jesus då uppstod mitt i den pågående historien, det skapar ju en del frågor. Liksom, vad händer nu? Nu är plötsligt tidslinjen lite huller om buller här, för framtiden kliver in i nuet. Och det gör att historien inte längre är densamma. Utan Jesus fick makten över historien och har fört historien till sitt mål. Man brukar ibland säga att Jesus regerar framifrån. Men Jesus sitter på tronen och Guds utlovade fredsrike är här. Och vi kan redan nu få erfara dess verklighet. Samtidigt så är vi inte helt framme vid berättelsens slut heller. Man kan säga att Jesus vann det avgörande slaget i det krig som utspelar sig i kosmos. Segern är vunnen, men ännu har inte Guds fredsrike fullt ut etablerats. Det pågår fortfarande strider. Det kanske vi märker och känner av. Även om det enligt Bibeln på ett sätt är klart vem det är som har vunnit. Ibland brukar man dra en parallell till andra världskriget. En del av historiebeskrivningen där brukar säga att andra världskriget avgjordes egentligen när de allierande landsteg i norra Frankrike på D-dagen. Men striderna fortsatte ju, för tyskarna i tredje riket gav liksom inte upp, utan striderna fortsatte även om man såg att det där var nog ett av de avgörande slaget. Från den stunden så var kriget egentligen klart. I Uppenbarelseboken 12, vers 12, så beskrivs det hur fienden, eller hur djävulen, hur hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Med andra ord så kanske han vet att han har förlorat. Har jag fattat det? Har vi fattat det? Eller? Att Jesus sitter på tronen, att han har makten. Ibland kan man känna, är det verklighetsfrånvänt att hävda detta med tanke på hur världen ser ut idag? Eller är detta den verkliga verkligheten, att Jesus, han sitter på tronen, han har makten. Där fienden vill få oss att tro på lögnen, att han fortfarande håller på att vinna. När Jesus förklarar hur Guds rike fungerar eller hur Guds rike är, så använder han många olika bilder. En bild hittar vi i Markus 4, vers 30-32. Då använder han bilden av ett frö. Då säger Jesus, vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild? Det är som ett senapskorn som är det minsta av alla frön här på jorden. När man sår det. Men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Ett frö, Guds rike är som ett frö som växer. Jag tycker också vackert att Jesus om sin egen död, säger Johannes 12:24. Om vetekornet inte faller i jorden och dör blir det ett ensamt korn, men om det dör ger det rik skörd. Jag gillar bilden av ett frö. Ett frö ser ju inte alls ut som det kommer att bli. Det verkar litet, men det har en väldigt stor inneboende kraft, växtkraft. Först är det så att Guds rike planteras i det lilla, men har en enorm växtkraft. Jag tycker ofta att det verkar som att Gud har mycket längre och ett annorlunda tidsperspektiv än vad kanske vi vill eller har. Det tar tid för ett frö att växa till ett träd. Vi som lever efter Jesu uppståndelse, vi lever på ett sätt i väntan på att de här kanske sista striderna i det kosmiska kriget, om man använder den metaforen, att det ska utspela sig. Ett annat sätt som jag ofta gillar att tala om det här, det är att använda metaforen av att vi lever i vårens årstid. Ni vet, när våren kommer så har man vissa dagar då man känner att vintern, den vindar biter hårt. Och så har man andra dagar då man känner att nu är det snart sommar, här kommer lite värme. Det kan växla lite fram och tillbaka där i aprilvädret. Och så kan det vara vi som lever efter Jesu uppståndelse i väntan på sommaren. Så kan vi fortfarande känna av att mänskligheten lider på olika sätt och att skapelsen suckar väldigt djupt. Men vi kan också emellanåt få smaka den framtid som Jesus har lovat. Eller får man försmak av den här frid och fred som väntar när sommaren kommer fullt ut, då Jesus kommer tillbaka. Vad är de goda nyheterna? Vad är budskapet? Ja, ett sätt är Jesus sitter på tronen. Eller som Jesus säger i Matteus, i det sändningsordet 28:18. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Det är liksom grunden. Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Han som vill det bästa för oss. Så till den grad att han dog för oss. Det är han som har makten. Det är goda nyheter. Det är den goda sidan som håller på att vinna, har vunnit. Och det innehåller ju även en inbjudan att välja Jesus, att redan här och nu underordna sig hans styre och lyda hans bud. Försöka leva som Jesus lär, vilket leder till sann frid och helhet, både för oss personligen men också för världen. Yes, då första punkten. Vilka är mottagarna? Vi går tillbaka till Markus 16:15. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Guds plan är att fullt ut etablera sitt fredsrike, vilket inkluderar liksom alla relationer, både mellan människan och Gud, oss människor emellan, men även med övriga skapelsen. Gud har tänkt att läka allt. Den guden vill jag följa. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men den mest kända bibelversen är ju kanske den vi kallar för Lilla Bibeln. Johannes 3:16. Någon som kan den? Ja, jag tror att många av er kan den. Men där står det ju att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Så älskade Gud världen. I vissa tider och i vissa sammanhang så har ju vi i kyrkan talat om liksom det kristna hoppet, som att vår nuvarande värld eller jord en dag ska kasseras. Kanske känner ni igen de tankarna och har lärt er det. Och vid en första anblick så kan det ju liksom låta så i en del bibelverser, som där man använder bildspråk och till exempel tala om en ny ny himmel och en ny jord. Men då hoppar man ju också över en del andra bibeltexter som verkar att snarare peka på att det handlar om en form av upprättelse, en förvandling eller en nyskapelse av den nuvarande jorden. Jag tänker att vi ska gå till Romarbrevet 8, vers 19. Det är en del bibel idag. Men då skriver Paulus så här. Romarbrevet 8, vers 19. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som en födslovåndo. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Paulus, han skriver ju ärligt talat inte alltid så enkelt, kan jag tycka. Men jag tycker ändå att det är tydligt att skapelsen och frälsningen verkar höra ihop. Även skapelsen hoppas och väntar på befrielse från sitt slaveri under förgängelsen. Det kristna hoppet tycker jag pekar på att en värld Gud har skapat, som också har blivit så skadad av synd och ondska och destruktiva makter, också kommer få sin räddning, sin nyskapelse, upprättelse och förvandling. Och Jesus sände lärjungarna för att förkunna det goda budskapet, evangeliet för hela skapelsen. Även jorden är en form av mottagare för de goda nyheterna om att Jesus sitter på tronen. Jag tänker att det finns en viss viktig skillnad i detta perspektiv. För det påverkar också hur vi tänker på och relaterar till skapelsen eller naturen. Om vi tänker på skapelsen som att den i framtiden ska kasseras, brinna upp i eld eller vad vi använder för metafor, så ligger det också nära till hans att se på jorden som en form av resurs som vi kan utnyttja eller använda som vi vill. För den ska ju ändå förgöras. Men kanske är det så att Guds frihetsrike på något sätt har liksom planterats som ett frö i den här världen. Där vi kanske har uppdrag att vårda och förvalta det växande fröet, om man använder det bildspråket. Kanske kan vi med våra val ge Guds riket fröet goda förutsättningar att växa ännu mer i den här världen. Guds vilja får ske i våra liv och som ringar på vattnet utifrån det. Så vilka är mottagarna för de goda nyheterna? Ja, egentligen hela skapelsen. Sen kommer vi till den svåra frågan. Hur förmedlar vi budskap förståeligt? Hur gör vi det förståeligt? I veckan har jag lyssnat lite på den här gamla gospeldängen. Kan den här Jesus is the answer for the world today. Någon som kan den? Ja, jag känner igen den. Jesus är svaret. Men vad är frågan? Är det? Jag och Lasse pratade i veckan om En liftarens guide till galaxen. Som man läser. Den har ju en scen som är väldigt rolig. Nu vet vart jag kommer här. Det finns en superdator där som har fått uppgift att räkna ut svaret på den yttersta frågan om livet, universum och allting. Och efter miljontals år av beräkningar så kommer man fram till att svaret är 42. Och då uppstår ju problemet att ingen vet ju egentligen vad frågan är. Vad är den yttersta frågan? Så svaret blir meningslöst för att man inte vet vad frågan är. Den är ju väldigt rolig, den scenen. Men jag tänker att de flesta av oss idag saknar lite förkunskaper om den kristna tron. Som kanske den äldre generationen som ni tillhör, en del av er äldre som är här. Vi delar inte nödvändigtvis samma vokabulär. Och att dela de goda nyheterna om Jesus förståeligt, det kanske inte är att säga Jesus är kung, syndens makt är bruten. För vad är en kung idag? Och vad är synd för någonting? Det är inte säkert att vi riktigt har grepp på det. Det betyder inte att Jesus eller att det är rätt. Det betyder inte att det är sant, och vi kanske behöver samtala kring vad det är. Men i Nya testamentet så framställs ju Jesus tydligt som svaret på de frågorna som ställs i Gamla testamentet. Jesus är svaret på de här givna löftena om en kung som ska komma för att etablera Guds frihetsrike. Och det var nog förståeligt för majoriteten av Jesu åhörare när han förkunnade evangeliet och sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Detta vokabulär är ju inte lika kanske förståeligt idag. Vilket väcker ju frågan, hur översätter vi det här då liksom? Och vilka frågor ställer vi oss idag? Jag tror att Jesus är svaret på den yttersta frågan om livet, universum och allting som i den här boken. Och det är fortfarande goda nyheter att Jesus sitter på tronen och Guds rike är här. Det finns hopp i det, men det kräver kanske en viss översättning. Och det är väl frågan när man behöver klura på. Jag tänker också att vi kanske inte ska utgå ifrån att vi idag, kanske särskilt vid yngre generationer, ställer samma frågor som man nödvändigtvis gjorde förr. Nu räknar jag mig till den yngre generationen. Jag känner mig ung plötsligt. Säger vi om mig? Är vi unga? Ja. Ibland. Ja. Jag har läst en bok av Ida Maria Brängesjö. Hon är pastor och församlingsutvecklare i Ekumenierkyrkan. När taket behöver brytas upp, tror jag den heter. Men hon skriver bland annat om att man till exempel inom alfasammanhang har noterat att den avgörande frågan för människor idag gällande kristen tro inte är huruvida den är sann eller ej som det var förr. Den stora frågan människor ställer sig idag är istället: är det gott? Är den kristna tron och budskapet om Jesus något som är gott? Gör det livet bättre? Gör det världen bättre? Hon skriver så här: min erfarenhet är att dagens svenskar, särskilt de unga, inte söker snabba svar och färdiga sanningar. De söker äkthet. De söker en tro som ger hopp utan att vara glättig, som delar sorgen utan att förminska och som får konsekvenser för det verkliga livet. En tro som är god och som gör skillnad i livet. Den tron är inget vi i första hand kan predika, utan den handlar om våra liv. Om liv. Känner ni yngre er igen? Är det den beskrivningen? Kan ni fråga dem yngre sen? Ja. Äkthet. Handlar om liv. I början av Johannes evangeliet så står det att Jesus kom för att förklara Fadern för oss. Jesus kom för att tolka, översätta, så att vi bättre skulle kunna förstå hur den Gud är. Det gjorde han genom att bli människa. Jag tycker det är väldigt vackert. Det mänskliga är inget hinder för Gud. Det verkar snarare vara det sättet han använder. En god förutsättning är att Gud blev människa. Och när vi gör detsamma och vågar bli mänskliga, så kan vägar skapas för att synliggöra Gud. Jag tänker högt här, men kanske ett sätt att göra budskapet förståeligt är kanske också ärligt dela vad tron och Jesus betyder eller har betytt i våra liv. Och då kanske också inklusive de erfarenheter där det inte alltid har varit så lätt. För jag tror att vi bär dem allihopa, för livet är inte alltid lätt. Vi lever fortfarande i ett form av krig, och vi blir emellanåt sårade i stridigheterna. Kan det vara så att när vi ärligt delar också våra brottningskamper, när vi kanske vågar visa våra ärr, så kan Jesus bli lite mer konkret och synlig. Han som själv faktiskt bär ärr på sina händer och fötter. Jag tycker det är väldigt vackert. Kanske handlar det mer om våra liv än om svar på vissa lärofrågor. Ordet behöver bli kött, förkroppsligas. Jag ska gå in på avslutning. Men jag vill också ta ett annat citat från Brängesjö, som säger att många av dagens unga tänker så här: om tron inte konkret bidrar till hopp in i en värld som håller på att rasa samman. Om tron inte ger handlingskraft och bärighet in i mitt liv, då är det inte intressant. det hon upplevt från många av de andra unga. Frågan är, bidrar de goda nyheterna om Jesus och Guds rike till hopp in i en värld som håller på att rasa samman? Ger det handlingskraft? Jag tänker det. Jag tänker att det kristna hoppet, alltså ibland tror jag att vi använder det lite som en snuttefilt, om jag ska vara ärlig, att det ger tröst, vet, en dag kommer allt bli bra. Så. Och det är klart att hoppet ger tröst så, men det är också, tänker jag, snarare tänkt att vara en form av spade som läggs i våra händer för att också sätta oss i form av arbete. För även om vi inte vet exakt hur det hänger ihop, så talar det kristna hoppet om det finns, att det finns en form av fortsättning mellan den nuvarande skapelsen och den kommande. Ungefär som mellan våren och sommaren. Och om man utgår ifrån den bilden av att vi lever i vårens årstid, så vill ju det kristna hoppet ge oss en form av handlingskraft att så frön in i den här tiden. I form av kanske goda och medmänskliga handlingar. Så frön som vi kan förlita oss på kommer att få betydelse redan här och nu. Mycket av det kanske hinner växa upp redan här och nu. Och resten kommer blomma ut i sommaren. I det perspektivet tycker jag man kan hämta kraft också till att arbeta. Även om man inte ser alltid tydliga resultat. För varje litet frö kan få bli en del i Guds stora förvandling av den här världen. Att omsätta vårt hopp i handling. På så sätt tränar vi också hoppets muskel. Jag tänker att hopp är mer en muskel än en känsla. Det är något vi kan träna. Och träna upp och bli starkare. Kanske är det så att de krig och stridighet vi hör om idag och de rapporter vi får om hur skapelsen reagerar på med naturkatastrofer och så vidare. Kanske är det så att det är födsloverkar för den nya skapelsen som Gud har planterat i världen. Det är en hoppfull tanke, tänker jag. Ska vi be? Jag tackar dig Gud för att du är en Gud som inte lämnar oss som skapas åt sitt öde. Utan du är en Gud som vill hela, som vill upprätta, som vill läka. Du vill skapa en djup och god och allomfattande frid och helhet. Jag tackar dig för att det är det som du gör och vill göra i den här tiden. Jag tackar dig Jesus för det som du gjorde för oss på korset. Det är svårt för oss att fullt greppa det, Herre. Men tack för det du gjorde, för en möjlighet som du öppnade i och med det. Tack för att du sitter på tronen och har all makt. Jag ber att vi ännu mer skulle få greppa och förstå storheten i det. Den möjlighet som du har öppnat i den här världen. Och vi ber, låt ditt rike få komma ännu mer. Gud, låt din goda vilja få ske ännu mer. I våra liv, i vår stad, i vår värld. Vi vill se ditt rike komma ännu mer. Och jag ber Jesus att du skulle hjälpa oss att få vara budbärare av det här hoppet som finns i dig. Hjälp oss att översätta och visa på olika sätt att det finns hopp i dig, Herre. För våra liv och för den här världen. Låt oss få greppa det och ge oss kraft och vishet och stöd i att så frön på olika sätt som kan få vara en del i din förvandling av den här världen. Vi lägger våra liv och vi lägger vår värld. Fortsättning av den här gudstjänsten i dina händer. Kom heliga ande och gör ditt verk. Låt oss få känna sommarens vind, den här gudstjänsten. Amen.